så är vi församlade i den treenige Gudens namn, i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag har vi del 5 av vårt reformationsföredrag. Del 5, och det är Luther, han upptäcker evangeliet. Och vi börjar med att Martin Luther, han går i kloster. I en ålder av 22 år blev Martin Luther doktor i filosofi vid universitetet i Erfurt. Det var först under studietiden vid universitetet som han för första gången i sitt liv hade fått se en bibel och fått läsa den i sitt sammanhang från början till slut. Hans stora önskan blev att han en gång skulle få äga sin egen bibel. Redan vid universitetet i Erfurt började Martin Luther påverkas av den humanistiska vågen som slog över Europa vid denna tiden. Efter Konstantinopel föll för turkarna år 1453 flydde många lärda greker till Italien. De tog med sig kunskapen om grekisk språk, konst och kultur. Detta spredde sig till Europas universiteter, också till universitetet i Erfurt i Tyskland, nuvarande Tyskland. Det fanns ett nytt intresse att studera Bibeln på grundspråken istället för att använda sig av den latinska översättningen Vulgata. Humanismen utmanade den romersk-katolska kyrkans monopol på sanningen. Man började i större grad ifrågasätta både romersk-katolska lärare från medeltiden och påven själv. När Martin Luther studerade vid universitetet så fanns det redan franska teologer som hade skrivit texter som utmanade romersk-katolska kyrkan och pekade tillbaka till skriften. Martin hade stor glädje av dessa texter när han studerade vid universitetet i Erfurt. Efter att Martin Luther hade blivit doktor i filosofi var planen att han skulle börja studera juridik. Och det var då kanonisk lag, det vill säga kyrkolagen, han skulle ägna sig åt. Det var Martins far Hans som hade bestämt att hans son skulle studera juridik. Men dessa planer blev det ingenting av. Samma år som Martin blev doktor i filosofi drabbades han av olika prövningar som skulle ändra hans planer för livet. Detta år, år 1505, dog plötsligt en nära vän till Martin och han tog det mycket hårt. En annan gång samma år drabbades han av åskväder när han var ute på resa norr om Erfurt. På 1500-talet så trodde man att åskväder, det var ett sätt för Gud att uttrycka sin vrede över den syndiga människan. Så när åskan slog ner i marken framför Martin så var han säker på att det var Gud som fällde sin vredes dom över honom, och han blev förstås mycket förskräckt. Han började känna stor fruktan för den yttersta domen på grund av det här åskvädret som han drabbades av. Redan vid den här tiden hade Martin en pågående kamp inom sig, vi kan kalla det en andlig kamp, där han sökte rättfärdighet inför Gud. Den romersk-katolska kyrkans lära och deras teologiska lärare sade att rättfärdig inför Gud blir man dels av egen kraft och dels med Guds hjälp. Gud gjuter in lite påbörjat rättfärdighet och så ska man fullborda och bli fullkomlig genom egna gärningar. Kyrkan hade byggt hela sitt system på detta, att människan av egen kraft måste bli rättfärdig. Alla människor kom ju förr eller senare till den slutsatsen att det kunde de inte bli. Och då fanns det möjlighet för kyrkan att tjäna massa pengar. Man kunde till exempel köpa avlat, det vill säga betala pengar till kyrkan för att få några eller flera av sina synder strukna. Man skulle dessutom gå ofta till mässa för att prästerna skulle offra genom att hålla mässan för folkets synder. Man kunde betala prästerna för att hålla mässa på egen hand. Man behövde inte alls närvara vid mässan. Sedan fanns läran om kärselden, där de lärde att alla människor måste stanna en kortare eller längre tid efter sin död, beroende på hur många och hur grova synder de begått och hur många av dessa de hunnit gottgöra före sin död. Det fanns alltså stor fruktan bland folket för döden och för domen på den här tiden. Uppfattningen på Martin Luthers tid var att det säkraste sättet att slippa gå evigt förlorad, det var att bli munk eller nunna i ett kloster. Det var det säkraste kortet. Och vi minns hur de olika klostersamfunden utvecklades i århundraden före och efter årtusen runt omkring i Europa. Det fanns flera olika typer kloster. Birgittinerklostren fanns bland annat i Sverige och i Nådendal i Finland, som vi har behandlat tidigare. En annan klosterorden var Augustinerorden efter kyrkofadern Augustinus, som levde på 300-talet efter Kristus. Han levde själv tillsammans med andra präster, andra det som senare blev munkar, i ett hus där de praktiserade det enkla liv med bibelläsning, bön, fasta och arbete, som senare kom att bli kännetecknet för klostren och klosterlivet. Augustinerorden, det var ett munkkloster, de var munkkloster. Det vill säga, det fanns bara män där. De måste avlägga ed om att leva sina liv ensamma utan att gifta sig när de blev antagna som munkar. Till ett sådant kloster anslöt sig Martin i sin skräck för döden och för domen. Mot sina föräldrars vilja och till stor överraskning i lokalsamhället blev Martin Luther munk i Augustinerklostret i Erfurt sommaren 1505, 22 år gammal. Martin, han trodde att han gjorde enligt Guds vilja när han anslöt sig till klostret. Han skulle senare upptäcka att Gud varken befaller eller har någon glädje i att människor lever i kloster. Men trots detta kunde Gud använda sig av klosterlivet för att leda Martin på den rätta vägen. I klostret fick han den bok som han längtade efter att få äga. Han fick sin egen bibel för första gången. Denna läste han igenom under bön och han lärde sig många stycken utantill. Stora delar av bibeln lärde han sig utantill. Och det var fortfarande den latinska bibeln Vulgata som användes i klostren. Och det var den översättning Martin skulle använda sig av de nästa 10 åren. Augustinermunkarna, de levde allvarliga och stränga liv i klostret. En del av Augustinerordens kloster i Tyskland hade dessutom blivit reformerade. Och när kloster blev reformerade så innebar det att de tog klosterreglerna ännu allvarligare än förut. De var alltså ännu strängare än de andra klostren. Och klostret i Erfurt, det hörde till dessa reformerade kloster som alla var under ledning av en som hette Johann von Staupitz sedan år 1503. Så lite om Staupitz och Luther. Staupitz, han ansåg att det var mycket värdefullare att studera Bibeln och kyrkofadern Augustinus skrifter än att studera medeltidens lärares böcker, till exempel från en som hette Thomas av Aquino. Därför uppmanade han ivrigt Luther att fortsätta med studien av Bibeln. Det var bra att han läste mycket i Bibeln, tyckte Staupitz. Han var en mycket god själasörjare och han hjälpte Luther fram till tron på evangeliet. Under sin första tid i klostret trodde Luther att han skulle kunna bli rättfärdig inför Gud genom sina egna gärningar. När han upptäckte att detta var omöjligt var han nära att förtvivla. Då fick han hjälp av Staupitz. Luther säger: om Staupitz inte hade hjälpt mig, eller rättare sagt Gud genom doktor Staupitz, då hade jag drunknat i mina anfäktelser och för länge sedan varit i helvetet. När Luther var bekymrad över att han kanske var förutbestämd till fördömelse, sade Staupitz: vill du disputera om förutbestämmelse, så börja med Kristi sår. Så skall på en gång allt disputerande om förutbestämmelse upphöra. Katolska kyrkan lärde att avlösningen vid skriftamålet, det var ogiltigt om man inte hade bekänt alla synder och ångrat tillräckligt mycket. Luther, han fick därför tidvis ingen tröst av avlösningen, eftersom han tvivlade på att hans egen ånger var uppriktig och att han hade bekänt alla synder. Då fick han hjälp av en gammal präst som påminde honom om dessa ord i tredje trosartikeln: jag tror på syndernas förlåtelse. Han visade Luther att Gud krävde av honom att tro sina synders förlåtelse. Detta blev till mycket stor tröst för Luther. Staupitz, han förstod att det var nyttigt för Luther att ha mycket att göra. Det var bra att Martin Luther hade mycket att hålla på med. Han övertalade honom därför att låta sig vigas till präst. Detta skedde år 1507. Vid en festmåltid efter prästvigningen var Martins pappa närvarande. Han hade kommit ridande dit med 20 män. Han var motståndare av att hans son blev munk, och han var lika mycket motståndare av att han blev präst. Vid festmåltiden uttalade han i en replikväxling med sin son över bordet inför allas ögon och öron att Gud pålade Martin att hedra sin far och sin mor. Han borde ha hedrat dem genom att inte bli präst och inte bli munk, menade hans pappa. Och det här, det gjorde starkt intryck på alla de andra munkarna och prästerna som var där, att Martins far kunde tillrättavisa sin son genom att citera direkt från Bibeln. Vanligt folk kände under vanliga omständigheter nämligen inte till Bibelns innehåll. Så det var lite speciellt, det att hans far kunde tillrättavisa honom på det här sättet. Sen lite om Luther som professor i Wittenberg. I kurfürstendömet Sachsen så regerade Fredrik den vise åren 1486 till 1525. Och Fredrik den vise, han var en väldigt viktig man med att ta hand om Martin Luther. Han skyddade Martin Luther på många sätt mot hans fiender och motståndare. Fredrik den vise, han var en viktig man. Han hade år 1502 grundat ett universitet i Wittenberg. Staupitz, som satte stort värde på Luther, han ordnade så att Luther blev professor i Wittenberg. Inom Augustinerorden hade man ett mycket stort förtroende för honom, för Luther. Och därför skickades han tillsammans med en annan munk på tjänsteresa till Rom. Tidigare hade Luther huvudsakligen haft kontakt med de allvarligt fromma munkarna i sitt eget kloster. Under resan till Rom fick han se hur mycket synd och hur många missbruk som fanns inom katolska kyrkan. Luther hade väntat sig att just i Rom få träffa verkligt gudfruktiga människor. Han blev därför djupt besviken när han istället upptäckte hur ogudaktiga många präster och munkar var i Rom. När Luther kom hem från Rom blev han utnämnd till abbotens, det vill säga Staupitz, närmaste man. År 1512 beslöt Staupitz att Luther skulle bli doktor i den heliga skrift. Detta innebar att han fick i uppgift att hålla föreläsningar över Bibelns böcker. Innan han blev utnämnd till doktor måste han svära en ed och lova att hela sitt liv ägna sig åt att studera den heliga skrift, predika den kristna tron och försvara den mot villolärare. När Luther svor denna ed förstod han ännu inte att påvens lära stred mot Bibelns lära. Men när det en dag längre fram blev klart för honom att katolska kyrkan lärde många villfarelser, så gick han till angrepp mot katolska kyrkan och han stödde sig då på sin doktorsed. Luther började nu föreläsa över Saltaren. Det var den första bibelbok han föreläste över vid universitetet. Och sedan fortsatte han med Galaterbrevet och Romarbrevet. Vid denna tid lärde han sig också att läsa Bibeln på dess grundspråk, grekiska och hebreiska. Och Augustinerorden gav år 1515 Luther i uppdrag att ha uppsikten över 11 kloster, och han använde mycket tid att resa omkring och hålla visitationer. Och det jag inte har skrivit här är att samtidigt på den här tiden så predikade han i kyrkorna i Wittenberg, och de säger att han höll ett år 170 predikningar, förutom att han gjorde allt det här andra, föreläste och reste runt i klostren. 170 predikningar på ett år, det är ganska mycket. Vid denna första tid i Luthers liv som föreläsare så hade han fortfarande inte en klar uppfattning av hur människan blir rättfärdig inför Gud. Det ena centrala bibelstället för Luther, och förstås också för oss andra, när det gäller rättfärdiggörelsen, det var Romarbrevet 1, vers 17, där det står: I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud, av tro till tro, som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Frågan här var, vad menas med rättfärdighet? Den katolska kyrkan och dess medeltida lärare, de lärde att detta var den rättfärdige Gud som straffar syndaren. Gud är rättfärdig när han straffar, och rättfärdighet är något som Gud kräver av oss. Kyrkofadern Augustinus, vilken skrifter Luther hade stor hjälp av på vägen mot en full klarhet om evangeliet, lärde att människan blir rättfärdig genom att Gud ger människan kraft genom tron att hålla lagen fullkomligt. Augustinus var närare sanningen än de flesta andra katolska lärare, men också Augustinus hade fel. Den rättfärdighet som menas är en rättfärdighet som kommer utifrån människan. Någon annans rättfärdighet som tillräknas oss. Ett annat centralt bibelställe är Saltaren 32, vers 2 och de följande verserna. I vers 2 står det: Salig är den som Herren inte tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Augustinus, han trodde att människan med Guds hjälp kunde uppfylla lagen. Luther, han förstod sedan att människan kan inte uppfylla lagen. Där skilde de sig. Martin Luther, fram till cirka år 1518, han är ingen lutheran. Han har inte blivit luthersk ännu. Han har inte kommit till full insikt i vad Bibeln lär om hur människan blir frälst. Är det människan som måste blicka Gud? Är det ett samarbete mellan Gud och människan? Eller är det något helt oberoende av oss människor? De två första lärde katolska kyrkan genom århundraden. Det senare skulle snart uppenbaras för Martin. Frälsningen är utanför oss. Alla Luthers föreläsningar fram till cirka år 1518, det visar en omogen Martin Luther i lärofrågor. Han har ännu inte upptäckt det klara evangeliet i Bibeln, men han är på väg dit. Hans föreläsningsanteckningar från denna tiden, mellan 1512 och 1518, då han föreläste, de är därför inte representativa för den omvände Martin Luther, heller inte för luthersk tro och den lutherska kyrkans lära. Luthersk lära och tro, det är ingenting annat än biblisk lära och tro. Den omvände Luther, han pekar på Bibeln och han predikar Bibeln. Det är det betyder att vara lutheran. Vi håller oss till vad Bibeln lär. Skriften alena, nåden alena, tron alena. Detta skulle snart bli helt klart för Luther själv medan han höll på med sina föreläsningar vid universitetet i Wittenberg. Den här tiden, detta var den lutherska kyrkans brytningstid. Den höll på att födas. Åren mellan 1512 och 1518. Här föds den lutherska kyrkan. Och det tar lite tid. Det ramlar inte ner från himlen som ett färdigt produkt. Det tar lite tid, det tar några år. Sen till sist här om Luthers tornupplevelse. Då han säger själv att det var då jag upptäckte evangeliet. När Luther föreläste över Romarbrevet hade han stora svårigheter att förstå uttrycket Guds rättfärdighet i Romarbrevet 1:17. Han uppfattade det länge som den rättfärdighet som Guds lag kräver av oss. Luther sa det. Men jag insåg att hur oförvitligt jag än levde som munk var jag dock en syndare inför Gud. Därför hade jag ett mycket oroligt samvete. Jag älskade inte den rättfärdige guden som straffar syndarna. Nej, jag hatade honom. Men så en dag gav Luther akt på uttrycket den rättfärdige ska leva av tro. Då förstod han att det här inte talas om den rättfärdighet som Gud kräver utan den rättfärdighet som Gud skänker av nåd för Kristi skull åt var och en som tror på Kristus. Nu hade han lärt sig förstå en av de grundläggande lärorna i den heliga skrift. Rättfärdiggörelsen sker inte genom våra gärningar utan genom tron alena. Luther säger, här upplevde jag att jag var helt och hållet född på nytt och hade gått in i själva paradiset genom öppna portar. Med lika stort hat som jag förut hade hatat ordet Guds rättfärdighet, med lika stor kärlek prisade jag nu detta ord som det allra käraste för mig. Så blev detta ställe hos Paulus i sanning paradisets port för mig. Luther uppger själv att detta skedde i en tornkammare i Augustinaklostret i Wittenberg, där han brukade sitta när han förberedde sina föreläsningar. Och därför har man sedan kallat denna händelse för Luthers tornupplevelse. I en psalm som Luther diktade flera år senare har han beskrivit sin tornupplevelse. Det är psalmen Var man må nu väl glädja sig. Han liknar där sig själv vid en fånge som sitter i Satans häkte. Mitt goda verk är hjälpte mig att bli till nåder tagen. Den fria viljan vände sig i hat mot Gud och lagen. Min ångest till förtvivlan blev till lagen mig min dödsdom skrev, och helvetet stod öppet. Då förbarmade sig Herren Gud över den stackars fången. Han sände till hans hjälp det käraste han ägde, sin egen son. Han sade till sin enda son: se, nådens dag är kommen. Stig ned ifrån din himmels tron och lös den arme fången. När Guds son kommer till Martin i hans fängelse byter han plats med honom, tar på sig en tjänardräkt och Martin får gå ut i frihet. Sedan kommer Satan och dödar Guds son i den tron att det är Martin, men han blir lurad. Han rövar skall mitt blod, mitt liv, det skall för dig jag lida. Tro det och fast i trone bliv och håll dig vid min sida. Mitt liv uppslukar nu din död, min oskuld bär din synd och nöd, så har du salig blivit. Guds son har tagit på sig Martins synd och död och istället gett honom sin rättfärdighet och sitt liv. Detta kallas för det saliga bytet. Och detta är Martin Luther år 1518. Då förstår han det här. Då förstår han att det är Kristus som skänker honom sin rättfärdighet. Han hade upptäckt evangeliet. Då hade Martin Luther återupptäckt det på de kristnas vägnar. Det fanns ju där hela tiden i Bibeln. Men det hade omtolkats av den katolska kyrkan i över 1000 år. Året innan, i 1517, hade han spikat upp teserna mot katolska kyrkans avlatshandel på dörren till slottskyrkan i Wittenberg. Och med det så kan vi säga att reformationen var ett faktum. Den lutherska kyrkan var född. Och det är egentligen här reformationen börjar, kan man säga. Härifrån och hela 1500-talet är fylld av massa spännande saker. Martin Luther levde ännu en 30-40 år. Skrev massa skrifter, gick till angrepp på påvekyrkan. Några år senare, i 1520-21, så lämnade han katolska kyrkan, och då verkligen började den lutherska kyrkan att bildas som en egen kyrka i de här olika furstedömen i Tyskland, som en separat kyrka från den katolska. Men det får det bli mer om nästa gång. Det här är sista gången vi har sån här föredrag på kvällen. Nästa gång i februari så kommer vi att ha det efter gudstjänsten. Vi kommer att gå över till att ha gudstjänst varannan söndag. Och en av de två gudstjänsterna så kommer vi att ha lite kyrkkaffe efteråt. Och sen tar vi reformationsföredraget efter gudstjänsten.